Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Så när jag satte mig vid köksbordet så var det som att min livmoderhals typ släpade i pistolen. Och när jag gick på toan så kom liksom en äggvitesörja ut. Så då tänkte jag så här, är inte det här en ägglossning?
Exakt.
Jag måste bara borsta.
Tidigaste tecknet ever. Hallå, hej hej, välkommen till ett sprillans nytt avsnitt av Vattnet går, din gravidpodd mitt bland alla poddar som finns i hela världen. Jag heter Nina Campioni och jag är oerhört glad att just du klickat dig in här hos mig för en stunds härligt snack om graviditet och förlossningar. Kanske är du gravid just nu? Nej men, grattis i så fall, vad spännande. Kanske har du redan fått barn? Nej men, grattis igen och hurra och hoppas att du mår bra och att du är snäll mot dig själv. Kanske längtar du och då håller jag verkligen tummarna för dig och hjälper dig att hålla hoppet uppe på avstånd. Kanske är du inte något av de just nämnda alls utan mest bara intresserad av ämnet. Och hallå, det är ju också fantastiskt. Och inte konstigt alls eftersom skapandet av en helt ny människa inte är något annat än ett helt galet häftigt mirakel. Så välkomna alla till podden idag. Vill du efter avsnittet ha ännu mer? Ja, men då kan du ju med fördel klicka dig bakåt i arkivet och lyssna på fler spännande berättelser. Eller så kilar du över till Facebook och blir medlem i vår grupp där. Vattnet går finns också som bok faktiskt och som Instakonto och naturligtvis också på TikTok. Ja, precis. Vattnet går finns överallt och jag hoppas att podden kan vara ett fint stöd för dig under din resa. Nog om det nu hörni och över till veckans gäst som är ingen mindre än självaste Instamorskan, a.k.a. Sara Dellner som ju under namnet Instamorskan folkbildar kring graviditet och föräldraskap på sociala medier. Och det gillar vi ju i den här podden, eller hur? Men nu är det dags för Sara att dela med sig av sin egna historia och sina egna erfarenheter. Hur är det egentligen att vara barnmorska och gravid? Känner man liksom då att man redan har koll på läget eller blir man ännu mer stressad eftersom man kanske vet för mycket? Ja, det och mycket annat ska vi gå in på nu. Välkommen barnmorskan Sara Dellner.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-Oil finns att köpa på apotek och på len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-Oil.
Du Sara, i mina vanliga avsnitt så brukar jag börja podden med att fråga lite kring hur man såg på föräldrarollen innan man blev gravid och sådär. Men nu tänkte jag att vi börjar en annan ände eftersom jag har lyxen att prata med en livslevande barnmorska här. Hur såg du på barnmorskeyrket? Var det någonting som du tidigt visste att du ville bli?
Nej, men det var ingen så här dröm som jag haft sedan jag var barn som många ändå beskriver när de pratar om vägen till att bli barnmorska. Men jag visste nog att jag ville jobba med någonting inom sjukvård, om det var läkare eller sjuksköterska eller så här, det visste jag riktigt. Men sen så var jag ute och reste och pluggade faktiskt sjuksköterska på distans. Och under sommaren så kom jag hem och tjänade lite pengar. Och då jobbade jag som undersköterska på förlossningen. Och det var då jag fick själva liksom bilden av hur en födsel går till och sådana där saker. Omkring mig har jag inte haft någon som har jobbat på förlossningen eller så. Utan jag kanske tänkte mer på barnmorska. Den enda referensen jag hade var ju kanske på Umeå, alltså ungdomsmottagningen.
Just det. Och så då föddes den idén och du valde att specialisera dig efter då, gissar jag.
Ja, men jag kände ändå att jag tyckte att sjuksköterskeyrket är och var väldigt kul. Och jag ville ändå känna mig lite trygg i den rollen som sjuksköterska. Det var inte så att jag pluggade sjuksköterska bara för att bli barnmorska, utan jag... Ja, på mina år som sjuksköterska tyckte jag att det var jätteroligt. Och sen så höll jag på att forska lite sådär. Då behövde jag en specialist examen. Och då valde jag barnmorska. Och när jag väl började med det så då var jag fast. De skojar ju lite och säger att det är som en, att vi är som en liten kult typ.
Ja.
Men det blir ju, det är något speciellt med barnmorskeutbildningen. Det går inte att ta ifrån.
Jag kan tänka mig det. Det är svårt. Alltså som du säger, liksom, har man inte varit med om en förlossning så vet man inte det sjuka som sker. Liksom.
Nej, men även om man inte är religiös själv.
Ja, det är precis.
Ja, visst. Så är det någon form av religiös upplevelse, tror jag.
Ja.
Många upplever, eller i alla fall åtminstone någon slags magisk upplevelse. För att man förstår, även om... Jag har stått där och tittat på och jag vet hur ett barn passerar och sett flera hundra barn födas, om inte tusen. Så kan jag fortfarande nästan inte riktigt förstå det.
Nej.
Den där lilla krabaten låg där in i magen. Det är liksom på något sätt för svårt för hjärnan att förstå.
Ja, så häftigt. Vad är det bästa då med att vara just barnmorska?
Nej, men det är väl att man får bistå livet. Oavsett om det är på en... på ett förlossningsrum eller om det är på mödravården eller om det är på ungdomsmottagningen eller om det är på abortmottagningen, så är livet så otroligt påtagligt
och
man kommer så, även om man inte kommer nära på ett liksom privat plan, så är det ändå så otroligt många personliga känslor som man får i nästan att bevittna och försöka stötta i och på något sätt försöka vägleda där är många som famlar. Oavsett om man är en famlande tonåring eller om man är en famlande i sorg. För sorg kommer ju också med den här, även om vi såklart mest möter positiva ögonblick och kärlek och nyfödd kärlek och allt sånt, så kontrasten finns ju alltid där. Det innebär mycket sorg också, absolut.
När är det liksom för, när kan det där, liksom, just du pratar mycket om känslorna, liksom, när kan det bli för mycket av den sorten?
Nej, men det kan väl vara om det blir för närgånget på något sätt. Och jag tror att inte från mitt håll då kanske, utan att man är i en utsatt position. Liksom, och där behöver du som barnmorska ha en bra balans. Att absolut att du kan få vara personlig i ditt bemötande och så. Men jag är väldigt noga med att aldrig bli privat. Och
just det.
Jag tror att det är en del som säger att de blir helt kära i sin barnmorska.
Mm.
Och jag kan förstå det på ett sätt. Och jag har upplevt liksom den formen av uttryck själv. Men och det är väl kanske inte så konstigt, för att man delar ju på något sätt så pass intima tankar, stunder och känslor.
Alltså verkligen.
Under en väldigt utsatt period. Så att jag förstår att det kan kännas som, men oj, ska hon lämna mig nu efter att jag har träffat henne i 9 månader? Hur ska jag klara mig själv nu och så? Absolut.
Mm. Vi kommer tillbaka till det här med barnmorskeyrket och ja, hur det ser ut just nu för barnmorskorna i Sverige och kanske främst där du befinner dig. Vi vill ju också prata lite om dina egna privata liksom, upplevelser. Och då börjar vi i den vanliga änden. hur såg du själv på det här att bli? Nu har jag noll faktiskt koll på tidsramen. Var du själv barnmorska innan du själv fick barn, eller var det tvärtom?
Nej, det var jag inte. Jag var inte mamma innan. Men jag var barnmorska innan jag blev mamma.
Ja.
Så,
ja.
Så att, jag hade inga barn när jag tog min barnmorskeexamen.
Just det.
Och det är ju lite, liksom, jag tror absolut inte att man är en bättre barnmorska bara för att man har fått barn. Däremot så, som allt i livet, så alltså, ger det ju kanske en annan form av förståelse. Som inte går att få om man inte upplevt vissa saker i livet. Det är ju som i jättemånga yrken och annat. Men däremot så frågar ju många det. Och det var ju, det är, jag tror att det är en sån social grej säkert. Att man bara, ja men har du barn och sådana saker. Men då hade jag inga barn. Och eftersom jag ändå är fullt medveten om att det inte är lätt för alla att få barn, så har jag aldrig tagit liksom möjligheten att bli med barn för givet. Så att varje gång så tänkte jag nog lite så här, tänk om inte jag får några barn när de ställer den där frågan.
Just det.
Så att jag har aldrig tänkt att någon har frågat det om då, och jag har aldrig sagt någonting heller. Men just den frågan, även till sin barnmorska, kanske man ska fundera
faktiskt
på en extra gång innan man...
Bra poäng. Vad heter det? Men när du själv, liksom, när du själv började fundera på att, bli, liksom, att du ville ha barn och så, tycker du att det var en hjälp att du redan hade all den här kunskapen, eller kunde det också skapa en annan oro?
Nej, men jag tror att det var en hjälp. Jag tror att många av oss, vi är ju rädda för det som inte, förutom kanske fåtal som är väldigt äventyrliga. Men generellt så är vi ju ofta lite rädda för det vi inte känner till. Och det här var ändå en även om jag var sjuksköterska innan, så en helt ny värld för mig. Så att ha varit med om det här och så, tror jag absolut. Jag tror kanske inte att jag hade varit förlossningsrädd. Så, det är ingenting som jag, men vem vet, men det är inget som jag hade med mig liksom innan så, men jag var absolut i alla fall inte rädd för att föda. Sen förstod jag ju att det sannolikt skulle kännas en del och så, men nej, jag var nog bara trygg av den erfarenheten.
Skönt. Ta med oss lite till tiden när du blev gravid. Var det planerat eller?
Ja.
Precis.
Ja, men det var väl rätt så planerat. Sen hade jag väldigt oregelbunden menscykel, och det kan säkert många skriva under på att man, och det var helt självvalt också, men jag började med p-piller när jag hade fått en regelbunden mens. Så att jag visste liksom inte hur min mens var riktigt och så.
Just
så när jag slutade med p-piller så tog det, eller det var inte p-piller jag tror, men preventivmedel. Så tog det kanske, ja men sådär, 8 månader innan min mens kom tillbaka. Och sen kom den inte. Den var oregelbunden ända tills jag blev gravid. Och det tog typ kanske 9-10 månader. Så att det är klart att jag hann tänka både en och en annan tanke. Det var inte så att det var bråttom på något sätt. Men jag hade haft något uppehåll innan och sådär, visste att min mens inte var regelbunden. Så att någonstans gnagde det nog i mig att om jag skulle bli gravid så kanske det inte skulle gå supersnabbt.
Just det. Nej, och det kan ju verkligen skapa en oro liksom.
Ja, jo men absolut. Och jag tror att så som är mycket att många lever i ovissheten om det här. Och det är åt båda håll. Samtidigt får man ju inte vara naiv och tänka att nej, men jag kommer inte bli med barn och så vidare.
Just det.
Så att det gäller bara att man vet vad man vill. Så att det, eller önskar i alla fall.
Mm, exakt.
Så det här var då 2015 som jag blev gravid. Mm. Och sen föddes min son 2016.
Just det. Hur kände du då när du liksom plussade på stickan och började känna de där första symptomen?
Nej, men det var massa. Det var inte så att det var på det bästa stället i livet och allt var superstabilt. Men det var jätteefterlängtat ändå. Men det var inte bara några rosan och skimrande fluffiga moln som hovrade på min himmel. Utan, det var många tankar. Det är ju en livskris för många att bli gravida och föda barn. För att livet ställs ju om.
Verkligen.
Otroligt mycket. Samma sak som om någon kanske går bort. Eller som om någon, när man går i pension senare i livet. Jag tror inte man kan föreställa. Man kan tänka sig. Men det går inte riktigt att förstå ändå hur livet blir efter man har fått barn.
Nej,
men jag var rätt så lugn faktiskt under min graviditet. Första graviditeten. Och så. Men jag hade bäckensmärta från typ vecka 13. Som jag kunde inte ens vända mig själv i sängen.
Oj då.
Det var väl det som var psykiskt mätt påfrestande.
Ja,
blev
såklart.
Det lite bättre när jag lugnade ner mig och så. Så att jag jobbade till vecka 36 men hade en helt normal graviditet.
Okej. Okay. Hur är det då att vara barnmorska och själv gå till barnmorskan för kontroll?
Jo, men det var rätt så trevligt. Jag gick faktiskt mestadels själv. Det var inte så att jag sa till min dåvarande partner att du får inte följa med. Vi var där för första besöket tillsammans. Och sen så satt ju jag och barnmorskan. Vi kände varandra lite tidigare. Så vi satt mest och snackade om annat. Det var mer som att träffa en kompis när jag gick till barnmorskan. Och jag var inte jätteorolig på något
Nej.
Sätt. Så. Utan Nej. Den första graviditeten var jag faktiskt väldigt lugn.
Skönt.
Det blev mer andra graviditeten sen, som när man förstod att den här, jag tror inte jag förstod hur stor den här kärleken skulle bli. Och innan man förstod det för mig eftersom jag visste, alltså jag kände ju till liksom, jag visste väldigt mycket kring graviditet och förlossning och sådana saker. Så att för mig var inte det så ovisst. Det är många som tycker att det känns läskigt första graviditeten, men för mig var det andra graviditeten när jag blev varse om den här otroliga kärleken på ett helt annat sätt.
Ja, gud, jag känner igen mig i det. Tidigare. Precis, exakt så var det för mig också, verkligen. När man har ett helt annat grepp om vad det är man kan liksom, möjligen förlora på något vis. Liksom.
Ja, visst. Ja, absolut.
Men liksom att någonting kan hända eller sådär. Alltså andra gången.
Ja. Man vill gärna ha det sådär friskt och bra och så som du var. Ja. Första gången.
Precis, exakt. Ja, men du nämnde också där lite innan om förlossning, att du kände ingen direkt oro, eller du var inte rädd för förlossning i alla fall. Hur tog du dig an förlossningen?
Jag var inte rädd. Jag hade lite så här små regelbundna verkar under dagen. Jag tyckte inte att det var så mycket mer med det. Jag är rätt så smärtkänslig annars faktiskt. Så jag hade föreställt mig att när jag födde barn med det kommer jag ligga och kvida.
Just det.
Och stå lite på att slappna av när jag har ont också. Det var inte så att jag gick någon profylaxkurs eller någonting. Jag tänkte att det här är en sak som jag bara ska gå igenom. Så jag värderade inte liksom födelse på något sätt eller byggde upp någon större grej av det liksom. Sen kände jag mig lite osäker. Nej, men alltså, det låter ju konstigt när man är barnmorska själv. Men när det kommer till en själv så är det så svårt att känna av. Så jag ringde en av mina bästa kompisar som blev helt till sig. Och tänkte, men gud, nu liksom säger jag mer än vad jag lovar. Höll jag på att säga. Men hon ville komma och känna på mig. Och så gjorde hon det. Så vi är hemma och så gjorde hon det. Och sen så sa hon att jag var 3 cm uppe.
Okay.
Så då vet vi i alla fall att det började hända någonting.
Mm, verkligen.
Och sen hade jag inte så ont. Men så ringde jag ändå av och stämde av med förlossningen lite. Sådär. Då sa de att det finns bara ett rum just då. Och det får man inte glömma bort att det är en ögonblicksbild. Liksom.
Mm,
och då fanns det ett rum kvar. Och då tyckte de att jag inte skulle vara någon duktig barnmorska. Och kolla på och vara hemma tills jag var fullt öppen. Utan
just det.
Att jag skulle komma in. Och kunde spendera den tiden på förlossningen. Det kändes okej för mig. Och det ville ju absolut min partner. Så då tänkte jag att vi åker in.
Mm. Klokt.
Och sen, väl där så jag hade faktiskt inte så ont. Vilket förvånade mig. Utan det gick rätt så fint framåt. Som vi säger, typ så ungefär normalt förloppet 1 cm i timmen.
Mm.
Och sen när jag kom upp, när jag var uppe 8, då hade mina hinnor fortfarande inte brustit och så. Och då var det först om jag bad om 2 citodon eller något sånt där.
Mm.
Alltså 2 smärttabletter.
Just det.
Och sen så var jag uppe 8 nästa gång också. Och då tänkte jag, men här kan jag inte ligga hela dagen. Det här är förstföderska, det kommer liksom ta tid, själva nedträngningen. För att barnet var fortfarande väldigt högt upp.
Okay.
Så även om man öppnar sig så är det liksom för förstföderska är det här att tränga igenom bäckenet.
Mm.
Som ofta tar tid. Så att, nej men, det här, jag vill inte ligga här i 12 timmar till. Kan du ta hål på mitt vatten och fråga det? Och det är ofta så att omkring 7-8 9 centimeter så är det ofta en liten platåfas. Det kanske är för att kroppen ska liksom ladda om inför själva krystarbetet. Men jag var inte så tålmodig.
Nej,
så,
nej.
Efter det, då gick barnmorskan ut och sa att jag kommer att bistå en annan födelsedag och jag kommer tillbaka så fort jag kan.
Mm.
Och då kan jag säga att då gjorde det. Om jag hade kanske på en skala liksom 0-10 hade jag kanske 3 ont innan hon drog på hål på vattnet. Och då kanske 10 minuter efter man hade tagit hål på vattnet så ska jag säga att det gjorde 10 av 10.
Oh,
så att från 0-100 så blev, fick jag jätteont.
Oh. Hur jobbade du med det då? Fick du panik då? Eller var det liksom, kunde du andas?
Nej.
Nej.
Alltså när jag mår dåligt på något sätt, om jag får ont eller blir magsjuk eller sådana saker, då går jag ofta in i mig själv.
Mm.
Sen tror jag inte att jag slappnade av på något bra sätt, men jag liksom gick in i mig själv och på något sätt andades mig igenom verkarna. Avslappnat har jag ingen aning om, det tror jag absolut inte att det är ute. Men jag tog mig igenom det där. Sen minns jag att jag sa till min partner då att jag vill ha en epidural nu, eller nej, jag sa att kan inte du be någon komma in och känna på mig om jag verkligen, för jag hade så otroligt ont.
Ja.
Är jag fortfarande öppen 8 så ja, men då måste jag, då vill jag ha en epidural nu.
Just det.
Och då hade jag också precis börjat med lustgas lite. Och sen så kom det in någon, eller det stod någon, det var ju det lustiga under den här förlossningen, att det kom in någon som då passade, kallar vi det för, som passar för den ordinarie barnmorskan. Men hon bara öppnade dörren och stod i dörren och sa att nej, men du behöver en epidural. Jag bara, ja, men jag vill gärna veta liksom, om har det hänt något så vill jag gärna inte ha en epidural, för det, ja, det känns så onödigt då.
Mm.
Det var inte så att det var någon prestige att inte ta epiduralen, men jag hade ju inte haft ont innan.
Nej, men exakt.
Och där tror jag vikten är, det är så otroligt viktigt det här med kommunikation, att få veta vad det är som händer och hur mycket man kanske vill utmana sig själv eller inte vill utmana sig själv eller vad det nu kan vara.
Just det.
Nej, men jag fick tjata mig till en vaginal undersökning där. Och då sa du är för något. Nu ringer jag på narkosen. Och så sa hon, gå och kissa. För vi vill ju gärna att man kan inte bedöva det blåsan.
Just det.
Så man vill gärna att man ska gå och kissa innan.
Mm.
Så då gick jag och kissade och sen när jag reste mig därifrån. Och jag tror många känner igen det här, så det var då den här punkten när man liksom inte kunde tänka sig en enda verk utan lustgasen. Det var,
exakt.
Jag skulle ta mig till toan och tillbaka, det var liksom som att bestiga man
över. Vad menar du? Hemskt.
Så när jag reste mig där, då krystade hela min kropp.
Mm. Okay.
Och jag kissar ju ofta i och för sig, ska jag säga, med öppen dörr. Men här kissade jag med öppen dörr, bara för att känna mig trygg. Liksom. Och då minns jag att hon stod med öppen dörr ute i korridoren och sa, men krysta inte nu Sara, akta din cervix, alltså livmoderhalsen, för du är bara öppen 8. Mm. Och då, det här var ju ett läge jag inte kunde prata, och då tänkte jag bara, ja, kanske inte längre i mitt stilla men det här var liksom kroppen som bara gjorde det. Så sen minns jag bara att jag lyckades ta mig tillbaka på sängen på något sätt. Någon rev av mig trosorna, de här nättrosorna.
Mm.
Och sen hade jag sagt till min barnmorska innan att jag jättegärna ville föda på pallen.
Mm.
Och där kan också många förstå mig när jag sa, nej, jag vill inte pallen.
Nej.
Man vill liksom inte.
Han vill inte flytta på sig igen.
Nej. Men jag minns bara att hon kom tillbaks då mitt i all den här hasten. Jag vet inte om hon hade haft mitt CTG och såg hur snabbt det gick på något sätt. Man, när man kryssar så ser man att hjärtsidan liksom går ner lite, som är helt normalt.
Mm.
Men hon såg väl kanske att något hände. För in kom hon, tog tag i mig. Det var så skönt. Jag är ju typ 1,80 lång, den här tjejen. Eller kvinnan, ska jag säga. Jobbar ju med idag. Och hon är ju betydligt kortare om man säger så. Men det, hon tog liksom kommandot på något sätt och bara baxade ner mig på den där pallen. Och ut och skjuts.
Liksom. Oh shit, oh my god. Det bara kom liksom direkt
det var lite
där.
Ja, alltså de allra flesta, liksom, första barnen brukar ju vara lite så här småkoniga på huvudet. För att man har stått och trängt igenom det här trånga passagen genom bäckenet. Men det här var liksom en kula. Så att, antingen har jag väldigt starka hinnor. Eller väldigt flexibel vagina och muskler där nere. Men det var ju liksom hinnorna som höll upp honom.
Ja, just det. Shit.
Så jag var liksom inte förberedd. Så efter det så grät jag, så att jag så här.
Ja. Fattar det. Så
jag minns att hon tjatade om att barnet skulle ligga på bröstet där. Och jag ville bara ha min kropp i fred. Och sen dess har jag aldrig propsat på absolut att det finns ju massor med fördelar mot hud. Man måste ändå respektera integriteten på något sätt. Jag
just
behövde
det.
Liksom landa. Och mitt barn hade det ju jättemysigt hud mot hud mot sin pappas bröst.
Just det. Hur mådde du? Liksom, jag förstår precis vad du menar där. Men hur mådde du? Alltså, hur tog det lång tid för dig att landa i det? Eller var det liksom just en initiell... jag måste bara liksom... eller liksom, var det en känsla som hängde
kvar? Precis. Nej, jag kanske behövde en timme på mig. Sen var jag liksom tillbaka i gemet.
Just det.
Skulle man kunna säga.
Och redo att liksom...
Och mådde bra. Jag hoppade in i duschen efteråt. Så det var... det är ju det som också är så fascinerande på något sätt. Att man är i ett läge som jag tror många upplever. Att, men gud, när man tappar tilltron på sig själv. Kommer jag fixa det här? Men kanske liksom när man har som mest ont och är öppen 8 cm. Och hör liksom barnskrik i rummet bredvid. Och tänker, hur fasiken tog hon sig dit?
Nej, exakt.
men man gör ju det. Och det är ju så otroligt häftigt med alla hormoner som man kan gå in efteråt.
Mm. Ja, visst är det. Sjukt mycket som händer där.
Måste man säga.
Ja, exakt. Liksom när det hade gått det där första dygnet och så vidare. Hur, precis som vi pratade om i början där. Att liksom, i alla fall jag upplevde det ganska starkt efteråt med första barnet. Att man liksom... man förlorade lite sin... Man sörjde lite sitt gamla jag. Och samtidigt var liksom glad för det här nya. Men så här, jobbig mental omställning. Liksom. Hur upplevde du det?
Nej, men jag tyckte inte att det var så jobbig omställning. Alltså på något sätt, jag har ju ändå tillägnat liksom, alltså hela mitt yrkesliv till att jobba inom vården. Så att det är på något sätt väldigt nära.
Mm.
Liksom, att ta hand om ett nyfött barn är ju omvårdnad.
Mm, verkligen.
Och så. Så att jag tror inte att det kanske var lika långt steg för mig som om man kanske hade haft en yrkeskarriär. Och så behöver det inte vara såklart, men om man pratar generellt. Kanske som fokuserade på något helt annat än liksom, kroppen och psyket och sådana saker. Däremot så blev jag verkligen överväldigad av kärleken, men också att livet fick på något sätt en helt annan innebörd. Jag kan förstå varför kroppen vill föröka sig. Liksom.
Ja.
För att det är ju någonting så otroligt evolutionärt med hela den här grejen också. Och den var också läskig. Det ska inte sticka med stålmanling. Att så, när jag blev mamma, jag har varit rätt så, och är väl i för sig en rätt så modig tjej så. Men har aldrig varit rädd för att dö eller sådana saker tidigare i livet. Och Kanske inte gjort helt galna saker såklart, men aldrig tänkt om tankarna. Men när jag fick barn blev jag helt plötsligt både rädd för min barns skull såklart, men också rädd för att dö själv och inte få uppleva det här, att mitt barn skulle ta skada av det och sådana saker. Så att det tyckte jag väl var det läskigaste kanske med att få barn. Att mitt eget liv också blev så himla betydelsefullt. Och så är det ju. När något är väldigt liksom, betydelsefullt så väcker det också rädslor och ångest.
Gud ja. Alltså ja, verkligen. Man har ju fått en helt annan frist. Jag vet inte vad man ska kalla det. Jag känner mig fortfarande liksom bara ren panik när man tänker på döden. Och liksom kanske inte så mycket för min egen skull utan just för barnens skull. Så att det är helt klart. Håller med dig. När började tankarna kring syskon och sådär komma få...
Nej, men... Alltså det var vi nog rätt inställda på. Jag tror att vi var rätt och är rätt så olika, jag och barnens pappa. Vi lever ju inte tillsammans idag. Så, men vi har en jättefin föräldrarrelation. Men vi är väldigt olika som personer. Och för första gången, i alla fall från mitt håll och mitt perspektiv, så hittade vi någonting gemensamt. Och jag tyckte att vi var superduktiga.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och matchande i att hantera teamet som föräldrar. Så vi var absolut sugna på syskon och vi tänkte väl att när det blir så blir det. Det gick ju inte från en dag till en annan att bli gravida första gången. Så att, det hade jag ju också med mig. Sen tror inte att han brydde sig så mycket över det, utan det låg mest hos mig. Men jag ammade ju kanske 10 månader och det tog, och där, det är olika såklart, men jag visste också att jag var lite känslig för prolaktin. Prolaktinet är det här mjölkbildande hormonet som förhindrar ägglossningen.
Ja.
Det är för att man kroppen ska få en chans att återhämta sig och sådär. Men jag hade tagit lite prover innan när jag hade oregelbundna mens och visste att ibland var mitt prolaktin lite högt även om på normal nivå så. Men så att jag kunde tänka mig att jag kanske är lite känslig för prolaktin. Så att jag absolut, jag behövde ju sluta amma helt och 2 månader efter jag hade slutat amma ungefär så kände jag, jag är ju barnmorska som sagt, men jag har aldrig känt av min egen ägglossning eller något sånt. Jag vet inte om det är för att jag har oregelbundna mens och alla de här grejerna, men jag har aldrig märkt eller kunnat säga liksom att så. Men då var det som att när jag satte mig vid köksbordet så var det som att min livmoderhals typ släpade i stolen. Och när jag gick på toan så kom liksom en äggvitesörja ut. Så då tänkte jag såhär, är inte det här en ägglossning? Då kan jag nog sluta.
Precis.
Jag var så barnmorska.
Tydligaste tecknet.
Ja, så då låg vi. Det var ett rätt så oskärmigt ligg på typ 2 sekunder under Lukas nap. Och jag minns att han vaknade och vi fick avsluta det hela. Men 2 veckor senare så tog jag ett graviditetstest och jag var gravid igen.
Men gud, häftigt.
Så då gick det ju fort. Och jag hade alltså ingen mens emellan. Utan det blev första ägglossningen. Och
blev
så himla glad. Då var jag... Om möjligt, alltså då var jag verkligen bara glad.
Ja. Gud vad häftigt alltså. Mm. Att få känna den lyckan. Mm. Och, ja, coolt. Bra. Ja, men också härligt det här att kunna få känna. Det kan jag känna lite trist att man inte får en tydligare... Att inte kroppen ger... Alltså vissa har ju som sagt en tydlig... De känner tydligt i kroppen när det är ägglossning. Men det känns ju annars... För kroppen är ju så himla smart på så många olika sätt. Om man tänker just den grejen. Ja. Just för att vi ska ju på fortplanta oss liksom. Det borde vara en sån här grej som man skulle... Få ett mer tydligt tecken på, kan jag tycka. Så härligt att det funkade så bra för er del.
Många blir ju också väldigt kåt. Även om man
ja, liksom, exakt.
Läsa av plitning och alla de här grejerna. Så brukar ju många ändå säga att men jag blir väldigt kåt.
Ja, men precis.
Jag vet inte. Jag kan inte stryka under den.
Nej, jag tycker inte heller att jag har fått den heller. Fan.
Kanske i efterhand i så fall.
Aha, exakt. Ja, okej.
Okay, nu barnen har lite större.
Ja, precis. Då kan vi ta det. Den delen. Du nämnde ju lite innan att andra graviditeten var lite mer så här känslomässigt att man var... Att du kände lite mer, att oron kröp på ett annat sätt. Men hur mådde du annars i övrigt andra graviditeten?
Nej, men det kändes ju att det var tungt. Jag tror de flesta som har liksom haft så tätta graviditeter, det blir liksom tyngre tidigare. Sen mådde jag rätt så bra under den. Jag fick ju så här skräckhistorier om att men du kommer få ännu värre bäckensmärta andra gånger. Mm. Så blev det faktiskt inte. Sen kanske jag tog det lugnare, det vet jag inte. Men nej men det var nog mest psykiskt att jag kickade igång någon slags prestationsångest då, tror jag. Tänk om jag gör det här som föranleder att inte så att jag gick och ältade det här hos någon, utan det behöll jag för mig själv, och det visste då kanske nästan ingen om. Men jag blev nästan så att jag skulle kunna koka liksom kokt skinka på den nivån. Så att jag det blev mycket prestation kring så här, nej men jag som tänker om jag åker in och så har jag inte känt att hon inte har rört sig och jag som är barnmorska borde ha koll på det här och sådana saker.
Just det.
Så att det var mer så.
Ja.
Men jag tog mig igenom det här, i alla fall som många andra.
Blir det också liksom, alltså jag tänker så här, vi kvinnor är ju ganska bra på att inte vara, alltså man vill inte ta plats, man ska inte liksom ringa in, alltså så här, speciellt när man vet att sjukvården är ansträngd så vill man inte, nej inte ska väl jag, du vet så här, även fast man kanske har ont eller känner oro eller vad det nu än kan vara. Kan det vara lika, eller kanske ännu mer för dig som jobbar i yrket och bara, nej men jag ska inte in och störa här nu, det är nog bara...
Ja, men kanske lite så. Men sen tror jag också så här, det är inte bara barnmorskor som jobbar på förlossningar, utan det är läkare och liksom.
Mm.
Vi i alla fall har ju mer det normala referensförhållandet, eftersom vi ser så himla många normala födslar.
Mm.
Så att det här är en ytterst personlig liksom, upplevelse. Men jag upplever ändå att kanske barnmorskor inte är lika oroliga som grupp som kanske läkarna är. Och jag kan verkligen förstå det. För att jag hade nog, om jag hade varit läkare och trätt in allt blev komplicerat och sådana saker. Det jag vill säga med det är att jag hade liksom ändå referensintervallet där det allra mesta är helt normalt.
Mm.
Så att jag tror att jag hade med mig det i bakhuvudet. Sen absolut, jag hade ju åkt in om det var någonting, men andra barnet rörde sig otroligt mycket, så det var okay. Jag behövde aldrig bli orolig.
Nej, vad skönt. Hur kände du inför förlossningen den här gången då, nu när du hade gått igenom en och att det blev liksom en lite spännande där?
Ja, men jag tänkte att jag bara skulle in och lyfta på benet.
Ja.
Men tji fick jag, kan jag säga. Jag hade klarat mig. Hela Linnea är född i februari. Så att jag hade klarat mig då med en ettåring på förskolan första året. Och jag hade klarat mig utan förkylning hela graviditeten.
Mm.
Sen stod jag och tömde diskmaskinen. Och så kände jag att det helt enkelt blev superskakigt. Då hade jag kanske varit lite små förkyld bara i en, två dagar. Och började tokskaka.
Faktiskt,
jättekonstigt. Jag hade en sån här olustkänsla som, ja, men ni vet, när man vaknar i feberyra och liksom, man kan nästan inte ta på det, men man mår så otroligt konstigt.
Mm.
Så jag tänkte så här, jag måste göra något åt det här. Jag går ner och tar två Alvedon.
Mm.
Som jag direkt startkraktade upp.
Nej, men shit. Okay.
Och sen låg jag bara och skakade. Och så låg jag kanske och skakade så där i typ 2 timmar.
Nej, men gud, att, nej, men alltså,
hela jag är liksom helt kakis. Så jag måste ringa in och bara prata med någon. Och de säger, nej, men du är magsjuk. Vi vill inte ha in dig. Jag bara, nej, men alltså, jag är verkligen inte magsjuk. Alltså, jag har druckit typ 2 liter vatten efter det här. Det gör jag inte om jag är magsjuk.
Nej.
Utan det där var väl en reaktion på den plötsliga liksom, febern som jag fick.
Mm.
Det är illamåendet.
Gud, vad
Och så sa jag, men har du feber? Nej, men ja, det har jag. Det känner jag ju. Liksom. Jag har feberfrossar. Men har du tagit tempen? Och så, nej, höll vi på att dividera om det där? Nej, men jag måste få komma in. Och jag känner att det är något som liksom, jag mår för dåligt. Och magen, när man ligger och skakar så där mycket, den blir liksom stenhård. Den är så lättgrättlig.
Ja.
Så då åkte jag in. Och det var en supertråkig CTG-kurva som mötte mig. Och det var inte konstigt. För när jag har feber och går ju min puls upp. Och då går ju också fostrets puls upp.
Mm.
Men man gav mig lite febernedsättande i droppform.
Mm.
Och vätska. Och tog lite prover. Såg att jag hade någon infektion. Och sen var jag tydligen öppen 4 centimeter också. Jag kände det kanske lite på vägen in att jag... På vägen in så gjorde det lite ont i guppen. Det är så här, typ det första tecknet på att någonting är på gång att hända. Men sen visste jag inte, för att jag hade ju inte haft ont tills jag var öppen 8 sist. Så att jag blev kvar där, mina infektionsvärden steg ännu mer. Och de var väl nog lite mer oroliga för mig än kanske vad jag var då. För då hade hennes kurva gått ner. Jag brydde mig mest bara om henne.
Ja.
Skulle jag säga.
Mm.
Så jag sa att jag går inte hem, och de bara nej, vi skulle inte släppa hem dig sådär. Så blev jag inlagd på antenatalen, den här avdelningen som man ligger på om man är sjuk eller så. Och så var jag kanske där i 3 timmar. Han precis somnade när någon läkare kom in och ville knacka mig på njurarna och undrade var den här infektionen kom ifrån. Så då hade de fått mina provsvar som visade att infektionsvärdena hade stigit ännu mer.
Okay.
Nej, men jag mådde rätt bra. Men då drog det igång, ska jag säga. Så, sen var det en som kände på mig där, det var från 6. Och sen så kanske jag tuffade runt lite där. Började få lite små ont. Och sen efter en halvtimme så fick jag komma ner till förlossningen.
Mm.
Men när jag kom ner dit då så sa jag att nu vill jag ha en epidural.
Ja.
Jag har, jag hade, 39,8 graders feber. Jag gör inte det här på någon station, utan nu vill jag ha en efter.
Alltså jag kan tänka mig att värre än att behöva föda barn när man har feber. Alltså fy fasen.
Ja. Uff, men man gör ju det på något sätt. Det är det som är så sjukt. Och sen så, ja, men så gick det rätt snabbt sen.
Okej.
Okay. Så att det var ändå rätt skönt.
Men du hann få epidural, eller?
Jag hann få epiduralen. Och sen så tog hon hål på mina hinnor. För jag sa att jag kan inte ta hål på hinnorna innan jag har fått en epidural.
Nej.
Men det kom inte så mycket vatten. Och det sa jag väl, minns jag också. Så här, att, nej, men jag tror inte att... Men det liksom snackades förbi på något sätt. Så. Inget ont på morskan, men det var liksom, ja, hon hade någon annan upplevelse. Så till slut så kände jag så här, nej, nu ligger jag här och tar de här verkarna. Och epiduralen tog bara på ena sidan.
Mm.
Andra sidan kände jag allt på. Så till slut tänkte jag så här, nej, nu ligger jag och kniper här som en omfaller ska göra. Liksom.
Just det.
Man vet vad det är som kommer, man slappnar inte av.
Nej, exakt.
Jag går på toaletten. Försöker att liksom bajsa ordentligt så att kanske den här sista hinnan brister. Jag reser mig från toan och hela badrummet är liksom täckt i fostervatten.
Oh, shit.
Och sen kom hon efter en halvtimme. Så att, jag borde kanske ha lyssnat lite. Men man är ju i ett tecken även om man inte har
feberfödda
barn. Så är det liksom, jag kanske hade önskat så här i efterhand om någonting. Så kanske jag hade önskat att stå på mig lite mer och sa att nej, men jag tror inte hinnorna är helt
sönda. Just det. Men ja,
å andra sidan, det var ingen fara. Så att det gick ju bra.
Men det är ändå på något sätt lite så här skönt för oss icke-barnmorskor att känna att det liksom, även om man är barnmorska så är det ju inte så jäkla lätt alltid att veta vad som händer, alltså hur det känns i kroppen eller vad det är som sker.
Nej.
Eller liksom, och man, som du säger, man är verkligen i ett töcken, verkligen.
Ja, och jag tror att det är så otroligt viktigt att man inte... Det är klart att man kan fundera i all välmening utan att nedvärdera den förra födseln. Alltså, men om möjligt så skulle jag gärna vilja att göra det här annorlunda nästa gång.
Just
eller
så.
Men inte som att... Jag tror att man ska vara otroligt försiktig med att liksom kritisera sitt eget agerande eller så. Och verkligen inte se födandet som någon prestation.
Mm.
Det blir ofta det här, jag vill ha en revanschförlossning. Och jag tänker att det är säkert i all välmening. Men om vi börjar liksom marknadsföra kurser för att få sin revanschförlossning och sådär. Då värderar vi ju själva andras födslar.
Mm.
Nästan. Även om det ligger hos dem så är det ändå någonting som vi liksom... Ett begrepp vi uppmuntrar till på något sätt. Och jag tror att en födsel för att komma liksom runt det och anklaga sig själv eller sorg eller vad det nu kan vara. Så att, tror jag det handlar om att man får på något sätt försöka acceptera oavsett hur födseln blev. Att det var en födsel och den var.
Mm. Och den var jag, exakt. Ja, men precis. Nej, men det är nog väldigt klokt att tänka just det där, värdera och jämföra sina egna. Det måste ändå få den måste kunna få stå för sig själv och den får vara som den var, liksom.
Ja, då skulle jag ju bli jättebesviken. Och det är väl klart att jag på ett sätt blir så här. Jag kände mig ju lite snuvad. Det ska jag inte liksom säga något annat än. För att hade jag hållit mig frisk så hade det säkert... gått mycket snabbare och så. Inte för att det kanske hade bara blivit bättre. Men jag är ju bara så otroligt tacksam att jag fick hjälp. Och fick bra vård. Och att jag kände mig aldrig liksom otrygg under min födsel. Fastän jag var så sjuk ändå.
Just det.
Så att jag är bara väldigt tacksam att jag fick föda vaginalt som jag ville igen. Och så.
Mm. Vad hände sen liksom, med infektionen och sådär? Fick du någon ordning på vad det var? Liksom?
Nej, men man odlade ju runt mig i blod och alla in- och utgångar i näsan och urinen och sådär. Man hittade var liksom en förskolebakterie i näsan som heter Moraxella som typ alla förskolebarn i princip har och smittar runt familjen. I blodet hittade man ingenting och det kanske, jag vet inte varför. Men någon form, och sen är det ju så att man tar ju normalt inte infektion, alltså, om man tänker då CRP som är den här infektionsparametern i blodet då.
Mm.
Någonting händer ju i kroppen också. Så höga värden här skulle jag ju inte...
Nej, exakt.
Fått av en bara en födsel i sig. Men man vet, det är ju så ibland. Vi tittar inte. Och det spelar faktiskt inte mig någon större roll heller. Så att man vet inte riktigt varför jag blev så himla dålig. Men efteråt så hade jag ju bihåleinflammation i ungefär 3 veckor.
Okej.
Okay. Jag var ju... jag hade ju feber nästan varje kväll sådär, och var totalblockad.
Ja.
Så att, det är väl det som var sorgligast kanske. Att,
ja,
den här första tiden blev som ett tecken.
Exakt, ja. Ingen kul start.
När man är i en bebisbubbla så var jag i en ordentlig bebisbubbla kan man säga.
Ja, fy vad tråkigt. Det är liksom, man kan ju vara lite omtecknad då ändå liksom, men så får det där också. Visst.
Absolut.
Ja, ja. Men tur att man ska ha de där barnen ganska länge sedan också, men ändå.
Exakt. Det känns väldigt länge sedan redan nu.
Jag fattar det. Är det någonting sådär liksom som du har blivit överraskad av som nybliven mamma? Jag tänker sen när man kommer hem och sådär från förlossningen och sådär. Alltså när man, just när man tänker också utifrån ditt yrke att du kan så mycket om det här liksom. Men när man själv blir förälder så är det såklart en annan sak. Just den här första tiden hemma, var det någonting som var såhär, shit, jag önskar att vi hade bättre koll på det här liksom?
Nej, men det kanske var andningen. Vi läser ju så otroligt mycket andning under barnmorskeprogrammet. Mm. Det liksom genomsyrar alla delar i princip under de här 1,5 åren. Och jag hade nog inte förstått, för på något sätt så, det jag tog till mig i alla fall var att gör det ont så är det fel, då är det fel, det är verkligen fel. Någonting är fel, barnet tar fel tag eller vad det är. Men jag hade ju, och jag har, det är inte så att jag har... liksom heller känns att jag tänker amma till varje tis eller sånt. Jag tänker förutsättningslöst så vill jag amma.
Just det.
Och mina barn har verkligen bara dockat tag i mina bröst. Ja, men i princip så fort de har kommit ut. Mm. Så att de har ju gjort otroligt mycket själva också. Men eftersom de har sugit. jag brukar säga att bröstvårtorna är som flip-flops. man måste nöta in dem. Och det gör så. Även om... Självklart ska man liksom se att det inte är någonting som är fel. Men det behöver inte vara fel bara för att det gör otroligt ont
just
i början.
Just det.
Och då pratar vi ju framförallt de här första kanske. Jag minns att jag satt och räknade lite 10 liksom bakifrån. Sen började det lätta. Men det gjorde otroligt ont. Och det var jag absolut inte beredd på. Alltså tåront.
Nej, just det.
Känner jag mig lite naiv i. Eller jag kände mig ny vid det då. För det hade jag liksom aldrig fått höra.
Nej, men det är ju också så jäkla intressant liksom att även du liksom som har utbildning i det. För då känner man ju också sig lite mindre korkad. För jag kände ju också så här, men gud, hur kunde jag liksom... Varför trodde jag att det bara var liksom att sätta dit bröstet och så var det tjoff, så körde det liksom. Så där, man kände sig väldigt, som du säger, naiv och lite korkad liksom. Men precis som du säger, jag hade också, båda mina amningar gått jättebra. Men första kanske 2 veckorna gjorde också så snoront alltså. Så ont som man bara, fy fan. Och det var man ju inte beredd på, precis som du säger. Verkligen.
Nej,
inte.
Jag vet inte riktigt hur man ska förklara den heller. Det kanske typ som att man tar bröstvårtan mellan fingren och vrider om. Typ.
Ja, exakt.
Lite som 1000 nålar känns det ju.
Lite så, ja. Precis. Ja, fy fanken. Ja,
men som sagt, det håller ju bara i några sekunder.
Ja, och sen släpper det. Exakt. Ja. Jättespännande att höra dina egna privata personliga upplevelser. Nu är jag ju också väldigt nyfiken på hur du upplever din arbetssituation nu 2023 här på vårkanten. Har det hänt någonting tycker du sen det stora uppropet och upproret som var, gud, är det 2 år sedan nu eller? Nej, vad är vi?
Ja, gud, jag minns
Nej,
inte det. Det känns som att i hela den här pandemidimman så har man blivit...
Exakt, åren bara försvinner.
Liksom. Ja.
Men det känns som att det kan vara 2 år sedan.
Ja, jag jobbar ju just nu på mödravården och gjort det inom senaste ungefär 4 åren. Sen jobbar jag extra på förlossningen och kanske har varit där i snitt en gång i veckan.
Okay.
Så att jag tror att inom mödravården så har jag inte sett så stor skillnad.
Nej.
Men när vi pratar om förlossningen så är det, tror jag man ska ha liksom respekt för att det blir ju en form av upplevelse när man är där och har det som sitt enda jobb.
Såklart.
Och är där dag ut och dag in. Så. Mm. Men när jag har varit där har jag inte sett någon större skillnad. Sen kommer det alltid, sen, däremot vet vi att det skrivs in fler barn generellt. Alltså det är barn, förlåt. Det skrivs in färre gravida på mödravården. Så okay. Det är en liten dalning i, i liksom barnabildande.
Mm.
Och sen på förlossningen, det är ju verkligen en ögonblicksbild. Det är klart att det finns ju lugna dagar där och har alltid funnits.
Mm.
Och mer intensiva pass. Och ibland alldeles förskräckliga pass.
Yeah.
Men jag har inte upplevt någon större skillnad där. Och sen har jag jobbat på så pass liksom, kan säga, populära eller högt söktryck på de mödravårdare jag har jobbat på. Att jag har inte upplevt den här, det är inte som att jag har suttit med luckor i mitt schema. Utan de gravida har ändå sökt sig i ungefär i samma utsträckning till de här mödravårdsenheterna.
Mm, okay.
Men jag ska faktiskt börja på förlossningen 1 maj och bara jobba där.
Okej, okay. Spännande. Mm. Kanske vi får anledning att återkomma.
Exakt. Då kan jag berätta för dig under den sommaren hur det har varit. Men det är ju också Sankt Göran öppnar nu till exempel. Så att,
just det.
Vi får ju en helt ny förlossningsklinik i stan. Sen är det ju ändå så att det är inte så att man behåller samma då platsantal på de andra enheterna. Så att om det facto är fler barnmorskor totalt som jobbar inom förlossningsvården, det har jag inga siffror på. Men jag hoppas ju att det blir bättre med en till enhet.
Mm.
Men det innebär ju också att de andra enheterna drar ner.
Just det. Exakt. Ja, det blir verkligen spännande att följa. Men du, jag tänker på den här liksom att det kommer in färre kvinnor som skriver in sig. Tror du att det är liksom någon slags trend som har kommit på grund av att det finns mycket oro för just den här av just den anledningen att det har varit krisigt och är har varit mycket
skriveri på omvärldssituationen.
Ja, precis.
Jag vet inte. Nej. Jag tror kanske inte att det är på grund av att man känner att det är en förlossningskris.
Nej.
Utan kanske mer att man känner en generell liksom, mer ökad oro.
Det är så mycket att vara orolig för nu.
Både liksom. Ekonomiskt och ja, men precis. Mm. Men jag vet inte. Jag har ingen aning. Det är inte som att det är ett jätte liksom, sänkning heller, men det är ju en sänkning som vi ser.
Mm.
Så att jag vet att det skulle vara jätteintressant om man kunde göra någon statistik på det.
Ja,
jag vet inte heller hur åldersgrupperna ser ut. Om det är så att det, liksom de i liksom fertil ålder kanske är färre i de åldersgrupperna. Så det finns ju jättemånga olika saker som det skulle kunna bero på. Men även om vi, och det vill jag verkligen liksom betona, ungefär 96% av de som föder barn och föda på sitt förstahandsval.
Mm. Så att just det.
Det är ju ungefär liksom 4% som vi ser mycket av med all rätt.
Mm,
alltså. Inte så, men man får heller inte glömma bort att det är ändå 96%. För att
det är ju jätteviktigt.
Det första de är liksom oroliga för är att jag inte kommer på plats på mitt sjukhus. Och jag som ändå har jobbat på flera sjukhus vill ju också verkligen betona att det handlar ju inte om vilken enhet du hamnar på. Utan det handlar ju om hur trygg du känner dig med just den här personen. Alltså jag skulle vilja påstå att det är så otroligt mycket själva mötet emellan. Och det kan man ju inte förutspå.
Nej, exakt. På det sättet. Så exakt.
Jag skulle ändå inte vilja vara så rädd för att kanske inte hamna på just det sjukhuset som... Sen tycker de att vi är lite bortskämda i Stockholm som har flera kliniker att välja på.
Ja, såklart. Men det är ju jättebra.
Perspektiv kan ju också vara bra såklart.
Ja, men exakt. Men det är ju en jättebra påminnelse om att, för det är så lätt också att, som du säger, det är helt korrekt och viktigt att det här lyfts jättemycket i media, att man liksom belyser problemen. Men det är också jätteviktigt såklart att få höra att för de allra flesta så blir det som man har tänkt och det funkar liksom.
Precis, och krisen handlar ju inte om att bli hänvisad till ett annat sjukhus inom regionen. Eller väldigt ovanligt om, men såklart att det förekommer en hänvisad till en annan region. Men det handlar ju om att vi barnmorskor liksom, försöker att hålla oss liksom, lugna på rummet. Men det är vi som blir extremt överbelastade. Så ja, det är där själva krisen är.
Exakt.
Inte vem som får hamna liksom, exakt var man ska föda. Liksom.
Nej, utan just det.
Vår arbetsbelastning är det som har varit.
Precis. Du, så kul att prata med dig. Jag undrar om du också som barnmorska har något extra du vill så här säga eller skicka med till de som lyssnar som är gravida just nu. Om du har något insider-tips.
Nej, men det är väl att försöka tänka att aldrig jämföra med någon annan och inte tappa tron på din egen förmåga. Och verkligen inte värdera allting så mycket hela tiden. Oavsett om det är föreställningen om hur det skulle vara eller hur det skulle bli eller hur det skulle kännas eller hur du förväntas att reagera. Utan ha en dag som den kommer och försöka att, det finns ingen måste att njuta heller, utan försöka bara vara.
Korrekt, mycket bra. Tusen tack Sara. Jag hoppas att alla som lyssnar kan ta med sig av de fina tipsen. Ha nu en underbar semester och tusen tack för att du tog dig tid.
Tack, snälla,
på, ända från Mallis, herregud, så lyxigt.
Yes. Tack snälla Lina.
Tusen tack Sara Dellner. Så intressant att få höra din point of view när det gäller situationen för barnmorskor i vårt land idag. Ni hittar Sara under namnet Instamorskan på, ja just det, Instagram. Och där hittar du såklart också Vattnet går. Hej alla, stort tack för att ni har lyssnat idag och gett oss er tid. Och senare i veckan kommer också ett sprillans nytt avsnitt av Barnet går. Missa inte det. Ha en underbar dag allihopa, vi hörs snart igen. Kram på er, hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.